Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, men vi börjar med en liten trevlig sång. Du får gärna hänga på Dicken om du vill. För det här är en speciell dag. Det är nämligen Abris födelsedag. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Leva ut i 100:e år. Ah, stort grattis, Abris. Hur känns det? 52 bast.
Ja, jag fyller kortlek, du.
Ja, just det. Just det. Vad fick du för present av din underbara familj?
Ja, jag blev ju lite trackad för mina presenter förra året, att de var lite tråkiga, så jag bara önskade mig såna här flashiga grejer. Så jag fick mycket, många goda viner och god champagne.
Aha.
Så jag ska vara lite mer hipp. Jag är lite mer hipp. Jag hade väl typ såna här pyjamasbyxor och någon slips förra året, va?
Ja, du fick väl rakvatten också, var det inte så?
Nej, det är slut på, så det ska jag inte ha fått.
Ja, det är bra. Hoppas du har haft en fantastisk bemärkelsedag i alla fall. Och att du får leva många lyckliga år till. Hur har din helg varit, Dick?
Ja, men det har varit bra. Följt upp. Barna har stått på skottramp och det har varit träningar. Och man har varit tränare helt enkelt. Så jag är full fart inom hockeyfronten.
Och så hann du med lite paddel. Vem piskar du upp på söndagkvällen?
Ja, men det var två väldigt duktiga spelare. Jag och Nina där hade show ute på PDL Värmdö. Så att, ja, men det är en bra söndagkväll där ute i paddelhallen.
Härligt, härligt. Det har varit en oerhört händelserik vecka i Hockeysverige. Och du och jag, Abis, körde ju en specialpodd om Djurgården och Leksand. Det var ju stora förändringar där, i alla fall för Djurgården. Det var lite nyheter för Leksand. De valde att förlänga med Björn och Thomas Johansson och Petter Kambro. Men Dicken, det som har hänt i Djurgården då, vi går igenom det. Du har ju inte fått uttal riktigt om det. Man väljer att bryta med Barry och Barry tyckte att det var helt okej. Och så under söndagen här så har man värvat in Stefan Warg från Örebro och gjort av sig med Lorito, nordamerikanen. Hur mår Djurgården, Dick?
Nej, men de mår såklart inte bra. Förlusterna traskar vidare och spelet ser väl lite bättre. Men i stora hela, nej. De har satt sig i en liten situation. Och tanke på Barry där liksom. Han kom in sent, hade ett års kontrakt. Det kändes liksom som en flopp från början. Och fick inte med sig spelarna alls. Toppspelarna underpresterar. Och det har bara rullat på. Inte stoppat blödningen än.
Han fick inte med sig toppspelarna på grund av att han inte kunde vara en tillräckligt duktig tränare som kunde förklara sitt spelsätt. Eller vad var det som gjorde att de inte köpte hans tankar om ishockey?
Ja, men jag vet faktiskt inte. Jag vet att han fick ta över spelidén. Spelade lite annorlunda, var 1-3 om jag inte minns helt fel. Och ja, jag vet inte. Han kunde inte dra alla toppspelare åt samma håll. Och det vart, och då går det inte att vinna hockeymatcher såklart. Så att, och sen valde väl han att avbryta själv. Där. Så att, nej, han kunde inte varit nöjd med det hela.
Om man såg den här Djurgården valde att berätta om nyheten på, vi ska se, vi heter Dagvild där. Ja, men det var måndags eller tisdags. Och sen hade man en presskonferens dagen efter. Om man hörde den här presskonferensen med Barry och Jocke, så valde båda två att sätta enorm press på spelartruppen. Att nu är det upp till spelarna. Varför tror han gjorde så här, Abris?
Därför att han ville sätta press på spelarna, tror jag. Jag tror att de känner att det är för många som har underpresterat. Och att en del av det säkert kan ha att göra med Barrys intåg. Då, att han aldrig riktigt köpte honom som ledare och tränare. Och det var ju ett ettårskontrakt också. Så det kändes ju som en väldigt märklig märklig lösning från början. Och det är väl liksom, nu har man ju ryckt det här sparka tränarkortet, så nu finns ju inte den effekten riktigt kvar heller. Så nu gäller det ju liksom att få igång spelarna. Sen om det är rätt väg att gå, det vet jag inte. Jocke har väl varit ute och hotat spelare tidigare offentligt, om det var förra säsongen. Det kanske Dick har bättre koll på, men jag för mig att det var förra säsongen.
Det var ju intern tv där, de slängde dem framför bussen rejält, vet jag.
Ja. Och nu var det väl inte lika liksom brutalt på det sättet, men det var ju ändå väldigt tydligt att det liksom, att man är grymt missnöjd på hur spelarna har agerat under den här perioden då, att man vill ha en förbättring där.
Vad blir det för effekt i ett lag när sportchefen och tränaren som får lämna nu går ut och säger att ja, men det är upp till spelarna, och spelarna kanske känner lite, jag vet ju inte hur Djurgårdsspelarna känner egentligen, men att ja, men vi kanske inte har ett bättre lag just nu. Vi har inte den kvaliteten som finns i andra lag. Hur hade du liksom, om du har fått en sportchef och en tränare, en ex-tränare som går ut och säger att ja, men det är upp till spelarna, hur har du tagit det då?
Nej, men det är alltid såklart relativt, och det beror på hur mycket han säger. Det var en incident där förra säsongen som han gick ut lite väl hårt, och han trodde han skulle kunna vända på steken, men erkände till slut att det var inte det bästa. Men samtidigt så tycker jag att Djurgården har ett lag som är bättre än att förlora, vad är det, 10 matcher nu på 11 senaste. Och nu är det väl egentligen det enda som är positivt i Djurgården just nu är att det är ett sparkapital på varenda spelare.
Så är det så är verkligen? Nu. Eller är det ditt Djurgårdshjärta som pratar?
Nej, men jag tycker liksom, det är inte någon spelare som har gjort sig förtjänt av lönen riktigt. Och det finns liksom toppspelarna, om man kollar på de två första linjerna, tycker jag ändå liksom att det finns kvalitet där. Killar som Rekshani, Sörensen, Videll har inte riktigt varit 100%. Det är de Jocke har förlitat sig på nu på slutet. Men det är liksom spelarna, det är gruppen som måste ta tag i det. Det spelar ingen roll vem som står i båset egentligen om inte spelarna vill.
Vad blir det för effekt? Jag vet inte om du har varit med om det, Dikten, men att när två assisterande tar över, Niklas Falk och Aro i det här fallet, vad blir det för skillnad om man tar in en helt ny röst utifrån?
Ja, men liksom, det kan ju vara vad som helst egentligen, men jag tycker liksom det en huvudtränare gör, det är liksom att spela de bra korten, göra en bra byte då och då, en bra röst, få spelarna att prestera och pumpa däck. Sen är det liksom, det är inte de som står ute på isen och gör skillnad, så att det är liksom det, tränarens uppgift är verkligen att få spelarna att må bra.
Effekten av tränarbytet blev två raka torsk hittills. De har ett väldigt tufft schema nu. De möter Leksand borta på torsdag bland annat. Söndagens händelser, Abris. Stefan Varg, lagkapten för Örebro, har värvats in, och Lorito har försvunnit bort från laget. Hur analyserar de här förändringarna?
Ja, Lorito har ju varit en flopp, lär man väl ändå säga, från det han kom i stort sett. Jag vet inte, gjorde han två mål mot Växjö i matchen och sånt här, men i övrigt så har det ju varit väldigt blekt, måste jag säga. Jag har inte alls känt som någon spelare som kan göra skillnad direkt i Djurgården. Jag vet inte riktigt, jag tycker inte han har liksom skicklighetsnivån för att vara det, och han är ju inte någon sån här riktigt grovjobbare längre ner heller. Så, där. Så att det kändes väl ganska logiskt att man försökte hitta. Sen gäller det att hitta en lösning också. Det är ju inte bara att göra sig av med spelare, kanske som i NHL, att man kan, alltså man måste hitta en lösning också som är någorlunda liksom ekonomiskt försvarbar för att göra sig av med en spelare. Man kan inte bara skänka bort pengarna, även hur besviken man än är på honom. Men jag vet inte riktigt nu om de har hittat bra utköp eller på något sätt så här, så att de kunde lösa den. Så det var det väl bra. Och Varje är väl, ja, det är väl ganska tydligt liksom att man vill ha in någon som man vet har varit med i SHL länge, kan spela defensiva situationer på ett hyggligt rejält sätt och sådär. Det är ingen hemlighet att Djurgården var extremt svaga i det här heta området framför egen målvakt. Och det är väl framförallt där som Varg ska göra skillnad då för dem. Vad jag förstår också så är det ju väldigt, det finns ingen stor marknad av spelare liksom, utan det är väldigt begränsat. Och det gör väl också kanske att man tycker att det är ett vettigt alternativ då.
Hur bedömer du Varg, Dicken?
Nej, men det är helt klart en defensiv kugge, framförallt stor och stark. Och det tror jag att det är det de behöver just nu. En kille som reder upp försvaret, för där har det varit väldigt vekt och soft.
Mm. Bra på att boxa ut. Jag är lite förvånad att en lagkapten, alltså Örebros lagkapten, han har visserligen fått mindre med speltid, men någonting om det har hänt bakom kulisserna. För att en lagkapten i min hockeybok är ju på något sätt immun från att bli försvinna från ett lag. Den har man ju liksom byggt på när det handlar om teambuilding och att den ska vara röst utåt mot tränare. Jag har ju hört att det inte har varit helt friktionsfritt mellan varje och delar av tränarstaben. Att det är en anledning att man kanske, ja, båda parter känner att det här är jättesvårt att komma vidare från. Vad säger Abris?
Ja, men han har ju inte haft speciellt mycket istid, och sen vet jag inte, det lägger runt 13 minuter, kanske sjunde back när det gäller istid och sådär, så han har ju inte haft något jätteförtroende. Det är klart, det blir en knepig situation med kaptener som inte spelar så mycket. Djurgården hade väl Henke Eriksson där, nu var väl han på ett lite annat sätt så det funkar väl ändå, men det är ju inte så vanligt med spelare som lagkaptener så långt ner i hierarkin heller. Sen finns det väl säkert privata orsaker också, kan det vara till att han väljer att lämna Örebro. Det kan ju hända sånt också i ett lag ibland.
Mm. Spännande. Jag älskar ju sånt här. Det här är ingen trade på något sätt, utan det är en övergång. Djurgården valde ju att släppa Ekberg till Leksand för någon vecka sedan också. Och det är spännande när det händer någonting i SHL, att det blir liksom en dynamik. Sånt där tycker jag är trivsamt när det sker. Men du, innan vi släpper Djurgården... Det ryktas, Dick, här om att du har haft ett hemligt möte med Djurgården.
Oj, berätta gärna mer om det.
Ja, men var inte du på någon träning här och pratade med spelarna och ledarna och sådär? Eller vad gjorde du på Hovet? Vi hade nämligen en deep throat inne på den här träningen, och han sa att ni måste... skjutjärnsintervjua Dicken om vad han gjorde på Hovet.
Ja, men precis. Jag hade egentligen varit ute på Hagsätra Sport, slipat lite skridskor, köpt en ny klubba till junior, åkte förbi Hovet när de tränade, helt klart, och satt faktiskt, hade en otroligt bra samtal med båda sportcheferna, Tobias Persson och Jocke Eriksson, och tog en kaffe och pratade om livet. Roligare än så var det inte, men så var det.
Vilka tips kunde du ge dem om spelet, och vad fick du för känsla av att de var lite bekymrade över?
Nej, men jag tror vi alla vet att det handlar lite om toppspelarna som inte har levererat. Och jag berättar bara vad jag tyckte, vad jag såg. Egen zoom framförallt, som jag var inne på tidigare. Och att det är många spelare som måste hitta lite kemi. Men samtidigt som man kollar på deras matcher, så nu har det visserligen varit mycket skador också, men det byts otroligt mycket i formationerna, eller har gjort i alla fall. Och det är ju inte så bra i mitt tycke.
Det är väl en del tränare som gör så, att man vill byta för att på något sätt, inte vet jag, känna sig för och försöka hitta det där helt rätta. Men en del är ju inne på att man ska hålla fast och ge det lite tid. Och jag antar att det är den filosofin du står för, Dicken.
Ja, men precis. Det går ju liksom inte att byta match efter match även fast det är skador, så man måste hålla ihop några kedjor, tycker jag. Men det är också en grej där att Barry kom in sent. Han visste väl liksom inte vilka spelarna var egentligen heller, och bytt runt, och det ger ingen självförtroende i truppen, så mycket kan jag säga.
Nej. Vi släpper... kom igen, Abris.
Jag tänker väl också att de hade väl en ganska tydlig plan med att spela Josefsson och William Eklund och Rakhshani troligtvis i sin första line. Och sen försvinner två av tre där också. Så det har väl rört till det naturligtvis. Så de kom in nya manuologer, försvann ju också. Så man har fått in spelare som man inte känner till riktigt. Och det gör väl att man kan ha svårt att hitta kemin också mellan spelarna, ska jag tänka.
Din andra podd där som du kör med Fimpen, vad säger Christian? Kommer Junior hem till Djurgården, eller vad får du för känsla?
Ja, men jag vet inte, samtidigt så han har gjort det bra där borta, men han vilade vid någon match där, var trött i kroppen tror jag, men det är en liten speciell situation. Antingen kommer han hem och i Sheriff i SHL. Bara inte istiden minskar drastiskt där borta. Så att jag hade gärna sett han i Djurgården också.
Vi får se vad som sker. 15 minuter av Djurgården måste räcka. Vi seglar vidare. Real Malmö. Kan de vinna SM-guld med det här superlaget? De startade ju alltså med att få in Carl Söderberg. Och fortsatte för en tid sedan med att ta in Händemark. Och nu har Magnus Pääjärvi anslutit till truppen. I fantastiska värvningar, Abris.
Mm, det är som på Percy, gamla goda Percy-tiden kan man väl säga, va? Det är... Malmö har varit krislaget nummer ett när det gäller ekonomi de senaste åren. Men nu verkar det som att det har öppnat sig en ny kassakista där nere. Och det är kul att det kommer hem lite profiler.
Pääjärvis status då? Ja. Jag vill undra lite på Pääjärvis status. Det är väl det jag funderar på. Hur bra är han egentligen nu? Och det vet vi inte. Vi måste ju ge honom 10 matcher innan vi kanske bedömer honom. Men det ska bli intressant att se. Carl Söderberg har ju varvat igång. Börjar komma igång i poängligan. Händemark har jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, inte sett ännu. Så jag kan inte riktigt avgöra vad han har stått för eller gjort. Men någonting känner lite frågetecken för Pääjärvi. Det gäller ju att de har drivet SHL-motorn i sig och orka. Han var ju en oerhört talang. Jag var ju på den draften i Montreal, om jag minns, när han blev draftad, Pääjärvi. Landet tror jag blev draftad i samma draft också där. Och de var ju... Det var ju, vi hade en fantastisk draft, tror jag, vet inte, det var Victor Hedman gick som tvåa. Men han slog ju aldrig väl ut, utan han blev ju aldrig etablerad NHL-spelare och bytte väldigt många klubbar, hamnade i KHL, var med och vann VM-guld också här för några år sedan. Men någonting, jag får någon lite konstig känsla att det kanske inte är en Pääjärvi som blir den här jättestjärnan. Jag har hjärtan fel för en oerhört trevlig person, men någonting känner jag att jag vet inte riktigt hur bra han är. Vad tror du, Abris?
Men ja, jag tror som du lite grann. Det handlar nog mycket om hur motiverad han är. Just det här att han har varit väldigt tveksam till vad han vill göra. Det känns nästan som att han har funderat på om han ska fortsätta spela hockey lite grann. Eller, ja, jag vet inte, men han har ju gått i alla fall och dragit ganska länge på beslutet här. Och han
kan behöver nog vara Dick, väldigt... spela paddel.
Ja visst, kör 6 månaders kontrakt. Så att men han måste ju vara väldigt sugen. Är han sugen och motiverad och i bra form, då kommer han ju vara en riktigt bra SHL-spelare. Men det är det vi får se lite grann. Men det kan vara en ganska tuff liga att komma till på det sättet, att han måste ju ha fart på grejerna i alla fall för att kunna spela här. Och det har väl inte varit någon sån här dundersuccé sen han återvände från Nordamerika till KL där heller. Det har ju blivit lite sparsamt med poäng och sådär, och bytt klubb och lite så. Så att jag håller med dig, det är ett frågetecken. Men jag hoppas att det är motiverat om han väljer att nu komma hem då till Malmö.
Vad har Dicken för scouting rapport över Pääjärvi?
Ja, men jag håller med Abris där. Alltså, han har ju inte rosat marknaden på de senaste säsongerna, och jag ser väl som det också. Det är en fantastisk människa, men jag tror inte han kommer komma hem och dominera SHL. Det tror jag absolut inte.
Hur känner man sig, du som har spelat hockey väldigt nyligen, Dick här, alltså, han har ju då valt att liksom ligga lite lågt, nu tar det lugnt, och så varvar han igång typ första, ja, november kan vi ju säga då. Vad ger det för signaler? Hur tänker han? Hur funderar han?
Ja, men det blir liksom, jag pratar från eget perspektiv nu, jag tänker liksom varje sommar, gud vad skönt att inte spela. Och sen kommer man där, lagen samlas i augusti, serien sätter igång i september, och då kommer liksom, man saknar någonting, livet är inte komplett och man vill bara börja spela igen. Och det är väl där han är också, jag tror inte han vet vad han vill göra, så det är väl kanske en bra grej att hoppa in i ett lag. Men SHL är ingen liga som är enkel att komma in mitt i heller.
Vad är det viktigaste? Är det farten på rören? Är det det som måste vara ett måste?
Och absolut, att ha lite medstuds i början. Varje gång jag har kommit in sent så har jag haft liksom någon andras och liksom lite självförtroende. Jag pumpar mina däck, klappar mig själv på axeln och gjort de mål. Och då blir det såklart mycket enklare. Självförtroende är A och O. Och det har väl varken Pääjärvi eller Händemark haft de senaste säsongerna.
Hur tror du det kommer gå för Malmö den här säsongen då, om du ser på det laget om att lyckas skrapa och skapa ihop?
Nej, men det är ändå ett bra lag på pappret, men jag tycker ändå vi experter och journalister har överrankat dem när man kollar på dem.
Mm. Senast som får rätt. Har vi överrankat Real Malmö, Abris?
Jag tror inte jag har gjort det. Jag tror att jag rankar dem typ 9 eller någonting sånt här.
Men det var ju utan Per Järv och Händemark.
Ja, sen har jag inte tippat någonting efter det. Men jag är inte så säker på att de blir topp 6 för det. Utan jag tror att de kan ligga där någonstans mellan plats 6 och 9 bör de ju vara, tror jag. Och sen får vi väl se lite i ett slutspel. Jag menar, skulle Söderberg och Per Järvi och Händemark och Boma och de här var jävligt sugen på att försöka vinna någonting, så klart att då kan de ju bli ett obehagligt lag att möta. Men jag tycker inte riktigt spelmässigt att Malmö sitter ihop än. Alltså det är för mycket upp och ner, tycker jag. Och jag känner inte riktigt att de har den här topplagspondusen på något sätt, utan det är de letar efter någonting, och vi får se om Fagervall är rätt man och liksom sätta ihop bitarna på exakt rätt sätt för att bli topplag, om vi säger så, i framförallt i slutspel.
Som du säger, Malmö har ju inte kanske rosat marknaden här, startar i säsongen bra men har tappat lite därefter. Hade jag varit Djurgården, Timrå eller Linköping så hade jag känt, aj då. Nu kan vi räkna bort ett lag, så vi kanske ska haft en möjlighet att nå fatt. För jag tror inte Malmö kommer riskera att bli ett bottenlag med det här laget. Det skulle göra mig väldigt förvånad. Och då blir det ju färre och färre lag som bottenlagen just nu, i alla fall Djurgården och Timrå, liksom har chans att nå ikapp. Jag såg en utrökning för övrigt att skulle Timrå och Djurgården... för att slippa kval, det vill säga att det är ju ett negativt kval nu mellan lag 13 och 14 sedan förra säsongen. För att de här två lagen ska behöva slippa vara med om det, så måste de vinna. De måste ha 3 poängar i hälften av matcherna för att göra det rent statistiskt. Snacka om uppförsbacke om man får veta en sån sanning om man sitter i Timrås eller Djurgårdens omklädningsrum.
Ja, det brukar ju behövas en 60 poäng ungefär, va? Och de...
62 kanske.
De kanske behöver 52-53 poäng till. Så att det är 17 kanske. 17 tre poängare. Så det kan bli en sånt. Men alltså visst, det brukar ju aldrig vara så lätt så att det liksom är avgjort efter 15 omgångar. Men de har satt sig i dåligt läge. Jag har ju sett Linköping lite i veckan också. Där blir man ju fundersam, ärligt talat, hur det ska gå där. Så att... ja, det finns väl några räddningsplanker uppåt där möjligtvis för de här lagen. Men de måste börja ta poäng och de måste börja ta 3 poängare. Och gärna några efter varann, liksom Djurgården och Timrå, om det ska funka.
Vilket lag i SHL, vi kan börja med Dick här, är den absolut största överraskningen, glädjeöverraskningen senaste tiden?
Oj, ja, men det är väl, alltså, det känns som jag åker berg- och dalbana, men jag är inne på Leksand nu.
Det måste ju göra ont med tanke på, ska jag läsa upp ditt förhandstips här som du hade inför säsongen?
Vad sa jag, hörde inte nu.
Det var slut, jag tänker på ditt förhandstips som du hade på över SHL. Vi skrev du att det var slutansat nu, Leksand, va?
Ja, men verkligen, men de har ju verkligen spetsat till sig och... Folk ser ut en runda miljoner i det här laget nu, och det verkar vara harmoniskt i Leksand, om man säger så. Men just nu, största överraskning tycker jag ändå Leksand från ett eget perspektiv, eftersom jag tippar dem så långt ner.
Jag vill ju nämna Frölunda. Jag var nere och kollade på Frölunda Djurgården i torsdag, så såg jag lite deras match mot Färjestad här. Är de kanske inte en överraskning, de har ju ett fantastiskt lag med Ryan Lash också, som Kålan tyckte kanske var SHLs bästa spelare, i alla fall i offensiv zon, men att de är så bra och är så jämna, det är en liten överraskning för mig, fast jag tippat dem väldigt högt upp då. Vilken tycker du är den största positiva överraskningen hittills, Abris?
Jag måste säga Leksand också utifrån mitt grundtips. Jag trodde väl att de, ja, kanske 7-8 i år eller något sånt där hade jag tänkt mig. Jag trodde inte de skulle se så bra ut som de gjorde. Frölunda tycker jag sett bra ut alla höstar egentligen. Det är ju deras problem har ju kommit egentligen efter från januari och framåt de senaste 2 åren där i alla fall. Förra hösten flög de ju fram och såg riktigt bra ut också. Så där får man väl vänta lite till kanske, även om det ser, jag tycker de har ett bättre lag i år också än vad de har haft de 2 senaste åren, så att det bör ju hålla längre tycker jag. Men,
och får de hem Norlinder från NHL och de har Tomkins i kassen och så vidare, nej, jag har svårt att se att de ska kunna liksom göra en Löven falla på hösten. Det har jag lite svårt att se just nu då. Men vi får se. Den här tacklingen med, då, ja. Tacklingen, Edvinssons tackling då, var gick du igång på den, Dicken?
Ja, men det gjorde jag, även fast jag inte såg den direkt. Men problemet är väl lite att regelverket är ju helt sjukt skrivet, att i böckerna så är det väl matchstraff, men i verkligheten så ska det inte vara matchstraff vad man själv tycker. Och jag tycker det är helt absurt att vi har inte kommit längre med att reda ut sådana saker.
För er som inte såg tacklingen och inte har kanske sett den, ja, efteråt, så var det så här att pucken var i Frölunda zon. Duktiga backen Edvinsson, som spås att bli kanske en ny Viktor Hedman. Stora ord för övrigt, en stor overall att fylla. Är på väg och har pucken runt sig liksom, är inte puckförande men har pucken bredvid sig. Färjestads Widerström kommer som en aggressiv spelare, fysisk spelare, och går på kropp. Och det är en nord-syd-tackling och smällen blir ju rejäl. Jag kan inte riktigt avgöra om han träffar huvudet först, för jag upplever att han träffar den så kallade bröstvärmare. Men det blev ju matchstraff på Widerström och ärendet gick faktiskt vidare till disciplinnämnden. Vi kan återkomma till vad de sa, men hur ser du på själva tacklingen, Abris?
Nej, men alltså jag kan inte, tydligen inte reglerna 100 i så fall, om det här måste bli ett matchstraff. För som jag uppfattar det så är det ju lite grann var först, alltså huvudkontaktpunkten är någonstans. Jag kan väl definitivt uppleva att den här tar emot bröstet och inte huvudkraften mot huvudet så att säga. Så att jag blir väl jätteförvånad att man känner sig tvingad att ta ett matchstraff på den efter att ha videogranskat den och dessutom då skickar den vidare till disciplinnämnden. Det förvånar mig med ganska mycket. För i sånt läge så har man väl dels den här att man säger ju även att man ska väga in motståndarens agerande eller den tacklandes agerande då i händelsen. Att den också ska ha betydelse. Och då tycker jag att det finns 2 skäl till att inte skicka den här vidare.
Ja, det var alltså situationsrummet tillsammans med domarna och den här så kallade referensgruppen som valde att skicka vidare. Edvinsson själv sa efteråt att jag skulle ha tittat upp, det här var en bra tackling. Sen var det ju tjafs på presskonferensen där mellan Pennerborn och Rönnberg om tacklingen. Ni får googla fram den, det är klassisk Roger Rönnberg underhållning då. Men i disciplinnämnden så valde de, och jag blev väldigt förvånad, ytterst förvånad, så blev det. De lämnade anmälan utan någonting, utan Widerström får spela nästa match. Jag var helt säker på, för att det brukar vara så att när referensgruppen i situationsrummet har bestämt sig för någonting, det vill säga skickar in en anmälan, då blir det en påföljd. Jag vet inte om det är 3 eller 4 gånger av 100 som det inte blir det, som i det här fallet då. Jag har försökt att liksom luska vad som skedde där, men jag har inte riktigt fått fram några bra svar. Jag antar att det var en kantboll och därför valde man att anmäla den. Men att disciplinnämnden sen liksom friade kanske för att de kände att ja, men det här var ingenting. Med lite distans till det hela. Vad tror du, Abris, som också varit med länge och förstår hur vårt rättssystem i hockeyn funkar?
Ja, så det är ju 2 alternativ. Antingen så vill man ju stå på sig att det var rätt med matchstraff och liksom förtydliga det med att skicka den vidare då. Det är ju 1 alternativ. Det andra scenariot är väl som du säger att man, vi är osäkra här vad som gäller. Det är lika bra att vi låter disciplinnämnden göra den bedömningen då. Så får vi ett case på det här och liksom och vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.
Vi hade ju en händelse med Sörensen mot, mot Leksand, var det Marcus Sörensen i Djurgården, där ja, en del kan kalla det för en olycka och några kan kalla det för headslam. Han tryckte ner, jag tror, Emil Heinemanns huvud, och den gick ju inte vidare till disciplinnämnden. Och då var det ju många fundersam bara för att den inte gick vidare. Kanske kände de sig lite det påtryckningar och där att oj då, vi måste anmäla så att det inte blir, så att det inte blir som sist ungefär. Vad tror du, Dicken?
Jo, ja, men, jag måste bara liksom stämma in där att det enda positiva ur denna pinsamma sekvens är ju att det inte blev någonting. Men jag tycker liksom att om referensgruppen och situationsrummet, de verkar hellre vilja köra att fälla en fria, få mig att liksom bli helt varm i kroppen och arg faktiskt. Det känns, börjar kännas mer och mer som att ha ett syfte att ta pengar från spelarna. Det är väl liksom, det är helt absurt att den där tacklingen ens går vidare och att det blir matchstraff och hela den incidenten. Nej, jag blir rosenrasande. Jag tar ditt namn, Rosen.
Mm. Det var ju nämligen så här också att, och det de pratade om på presskonferensen efteråt, Pennerborn och Rönnberg, att Frölunda ledde ju med 2-1 i matchen. Man fick spela 5-3 som en följd av den här utvisningen och en utvisning på Jakob de la Rose. Och då gör man 1-3 i matchen. Jag vill inte säga att man punkterar matchen. Färjestad var ju så dåliga så att man lyckas bara göra ett mål, och då kanske man inte ska vinna en match. Men den här matchstraffet, den här 5 minuterna, hjälpte Frölunda att gå segrande ur striden. Så vill jag säga. Men du ska ju praoa i situationsrummet då. Hur har du tankar på att förändra rättssystemet, Dicken?
Jag har skrivit ner, jag har 5 A4 sidor här som jag ska dra upp när jag ska dit och kolla läget. Men det är liksom, jag tycker nivån är för dålig. Och som jag sa, i mitt fall så är det bättre att fria än fälla, men de verkar köra tvärtom. De behöver väl pengar till ljudbordet här som kommer. Det är väl den anledningen, tror jag.
Men måste vi inte skriva om regeltolkningen? Är inte det här problemet här, Abis?
Ja, men jag har ju sagt det, att jag tolkar ju den här som att man verkligen kan fria den här enligt regelboken. Ni får gärna rätta mig, och jag får säkert några mejl efter det här. Men jag har ju sagt de 2 faktorerna som jag tycker gör att man absolut inte behöver ta ett matchstraff på den här. Och det är just vad första kontaktträffen är då, och sen det motståndarens, den tacklades agerande då. Och det är de 2 sakerna har de i alla fall sagt till mig att det har stor betydelse i bedömningen.
Mm. Som sagt, det var inget mer straff för Pontus Widström, och Edensson mådde väl helt okej efter smällen också. Fantastisk back. Ni måste, om ni har lite att göra och vill ha hockeygodis, så ska ni kolla på hans framspelning i matchen Frölunda-Djurgården, som han slänger fram till, jag tror det heter Ryan Lash. Det är som en så här quarterback-passning som bara pucken rusar iväg 35 meter och liksom ramlar på bladet på Lash. Det är Dick Axelsson klass över den passningen, tycker jag. Håller du med, Dicken?
Ja, helt rätt. Och sen Ryan Lash avslut som gick igenom Mantas Armali. Så att där det var...
Ja, den när jag kände det målet där, du ska få flika in där, Dick, då kände jag att allt går emot Djurgården. För det var precis så det var. Han skjuter ju, men av någon anledning så känns det som att pucken bara försvinner in i naven på Mantas och ramlar in i mål.
Ja, men verkligen. Och självförtroendet på Lash är 100% och självförtroendet på Djurgården är 0. Så att ja, det är uppförsbacke på Djurgården och nedförsbacke för Frölunda.
Men du, det är trätobroder då. Joel Lundqvist blev ju störst i Frölundas historia. Han passerade Niklas Andersson. Jag tror att han gjorde sitt 625 poäng i den här matchen. Det är en fantastisk siffra, Dick. Är det inte otroligt att Joel Lundqvist blir bästa poängplockare i Frölunda? För att han är ju en skicklig spelare, men det är ju inte Ryan Lash-klass på honom.
Nej, precis. Nej, men han är liksom, han håller sig framme. Och speciellt nu på slutet så har han ju öst in poäng från det heta området, som statistiken säger. Men han har varit med, han har gnuggat, han har varit lojal, han har varit Frölunda. Och men jag lyfter på hatten och verkligen säger grattis. Så det skickar även ett sms till han också idag. Så att nej, kul. Men nej, det kunde man nog inte tro med sådana spelare som Frölunda haft.
Vilken emoji slängde du med till grattis sms:et där då?
En smiley med, vad är det, tre hjärtan som
Aha, det var lite gulligt. Det var lite
Det var lite söndagsmys.
Vad fick du försvar av store Joel då?
Jag ska faktiskt kolla upp det lite fort, men han skrev, nu ska jag få upp det här bara. Jo, men jag tackar. Galet hur många ass man har lurat till sig. så att, men jag tror han njuter av det där faktiskt, och det är en fantastisk prestation. Och att han fortfarande lirar är ett under, måste jag säga.
Hans bror tvingas ju tyvärr att avsluta karriären där. Han är ju lite som lite Sveriges Jäger, måste jag säga där, Joel. Forwards brukar inte hålla så här långt upp som han gör. Han är väl född 82 om jag minns rätt, och ska alltså fylla 40 nästa år. Är det huvudet eller kroppen som är problemet att orka spela så länge, Dicken?
Ja, men hans kropp är magnifik. Han har ju muskler på varenda del, så att han har kört sin fys, han har tagit hand om sin kropp, som jag inte gjorde, så att jag fick lägga av i 34, och han är ett föredöme, ett fullblodsproffs, och många har mycket att lära från Mr. Joel.
Wow! Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Om du ska kärleksbomba Joel Lundqvist, Abis, vad nämner du då för något?
Ja, men det är en av de absolut största ledarna vi har haft i SHL. Det är väl framförallt det jag imponeras av, snarare hans poäng, med just sättet som han driver ett lag och liksom det sättet han orkar motivera sig själv, att alltid liksom ställer ju jäkligt höga krav. Han ställer ju höga krav, men det betyder ju också att han måste ju själv vara förberedd varenda match. Han måste gå fullt varenda match, och det är ju jag tycker det är så otroligt imponerande, och han kommer ju bli ihågkommen som en av de absolut största i SHL, det är ingen snack om det. Jag tycker liksom den här Roger Rönnberg-eran, så är det är ju Joel som har drivit laget till stor del. Jag tror aldrig Roger hade haft de här framgångarna, ens var i närheten av dem, inte hade haft Joel Lundqvist i omklädningsrummet som verkligen också var mån om att göra allt för att vinna och sätta en hög kravbild där inne.
Jag tror att de trivs väldigt bra ihop, att de förstår varandra, de respekterar varandra, och de vet också hur de ska använda varandra mot laget och mot tränarna. Det tror jag blir oerhört lyckat i Frölunda, och de har ju vunnit en del titlar både i Sverige och Europa under den här Rönnberg-Joel-eran. Igen, Joel Lundqvist, stort grattis. Du är mästerpoängplockare i Frölunda genom tiderna, och kanske ett rekord som är extremt svårt att slå med tanke på att många duktiga hockeyspelare väljer att fortsätta sin karriär NHL eller KHL. Du måste spela väldigt många säsonger i Sverige för att ha chans att slå de här rekorderna. När jag såg den här presskonferensen mellan Rönnberg och Penneborn, så undrade jag lite, och jag bollar mot dig, Dick, här. Är det lite fejk att de tjafsar sådär för att de vill bjuda på lite show, eller är det liksom äkta?
Ja, men jag tror i Rogers fall så är det nog både och liksom. Han är ju en liten humor, han har gjort rätt mycket roliga intervjuer förut och får verkligen de andra tränarna och att det börjar ryka i öronen på dem. Så att, men Roger liksom, det är en hockeypsykopat. Jag förstår liksom inte Joel orkar med han så länge. Han är en fantastisk människa utanför, men i mitt fall tycker jag att han är en hockeypsykopat.
Är det för att han så gärna vill vinna, eller för att han vill jäklas med en del människor?
Ja, men jag tror han är otroligt mallig när han sitter där i stolen mot Penneborn, och de har vunnit ett toppmöte egentligen på förhand.
Utsålt.
Ja, men jag tror liksom att han vill göra det lite till en show också. Och för det är liksom, han är inblandad i de flesta av de där intervjuerna som man ser på YouTube och så vidare. Så att det är ingen slump.
Jag får en känsla att det är lite show, då får jag flika in här Abisen, för att en presskonferens idag är ju som, det är som att gå till biblioteket, det är så tråkigt, det är inga frågor, det är liksom, jag vet inte vad som har hänt, det är inte alls som det var, låter som en gammal gubbe, och det är jag ju, men det var lite bättre förr, det var lite mer frågor, det var lite mer journalister, det var lite mer dynamik på det hela. Idag får jag känsla av att de som sköter presskonferensen vill sätta igång sin videokamera, får det här snabbt överstökat så de kan ladda upp de här 27 sekunderna på hemsidan. Men Roger är ju den som vågar och har självförtroende som kan bryta av. Jag såg en klassisk presskonferens, jag tror det var förra säsongen, mellan Geron. Och då när Geron Dahlgren i Färjestad gick in i pressrummet, så sa han till lokalreporter, ja, men nu ska du få se, nu ska jag bjuda på show. Och då när presskonferensen nästan var slut, så slänger han fram den här. För övrigt, och inte så sa han så här att så ska Kartago förstöras, utan så han sa så här, för övrigt så tycker jag Frölunda är Sveriges största filmare. Och det var när allting var slut. Och ni kan ju tänka på, det var ju liksom, det var ju showtime deluxe när han sa så där liksom. Och då vart det ju, jag vet inte om Hockeysverige vinner på det här, men medier gnuggar ju händerna. Och det vart ju en härlig catfight där framme på podiet. Och jag tyckte det var kul i alla fall. Men det är ju så som jag är skapt. Jag vet ju inte om Frölunda tyckte det var kul. Jag vet inte om SHL tyckte det var kul. Jag vet inte hur Färjestad ser på. Jag vet inte hur fansen ser på det. Men jag tyckte det var roligt att det hände någonting på de här oerhört tråkiga presskonferenserna. Fyll i lite här, Abis, hur du ser på allt sånt här.
Ja, det var en lång fråga, eller hur jag får säga, lång utläggning. Men om vi börjar där, så tror jag ju, jag tror ju att det var äkta. Det tror jag ju absolut. Sen tror jag ju också att Penneborn säkert kan ha en poäng i att flytta fokus också från Färjestads dåliga liksom resultat och stundtals dåliga spel. För nu blev det ju bara fokus på den här tacklingen och matchstraffet. Det är väldigt lite på att Färjestad har väldigt svårt att vinna hockeymatcher. Och det kan ju säkert finnas ett syfte med det, inte minst med att hans ställning börjar väl bli, måste ju börja bli allt mer ifrågasatt där, om inte med en förordning på det här stjärnlaget, måste ju ändå sägas, man har plockat ihop med Dominik Furch nu också in, så bör man ju vinna mer matcher än det man gör. Jag vet inte, Färjestad har man 3 poäng mer än ett sånt lag som Brynäs till exempel, och det är alldeles för dåligt. Så att sen tror jag att alla presskonferenser som innehåller liksom, ja, men alltså som hettar till lite och som det där är diskussioner och sånt, det tror jag är bra. Det är så det ska vara. Jag menar, jag tycker många av dem är väldigt givande. Den diskussionen som var nu var väl bra också i långa delar. Jag menar, Rönnberg var ju också inne på det här med Edvinssons ansvar, och det är ju något helt nytt, för det har jag efterlyst i många år att man ska prata mer om det här. Jag tycker det har hänt mer de sista 2 åren med att man belyser det också. Och det hörde vi ju aldrig för ett par, 3 år sedan. Utan då var det ju liksom bara, man tog ju bara sin egen spelare i försvar oavsett vad han hade gjort nästan, tycker jag. Så att det var ett långt svar också.
Lång fråga ger alltid långt svar. Så ska det vara, så är det i journalistiken. Vi lite fokus på Dick då. Hur går det med din hockeykarriär? Du spelar ju för Brödernas HC. Ni hör kanske vilka som sponsrar laget i Division 4. Mellersta i Stockholm. Hur går det för dig?
Ja, men det går bra. Jag har ju spelat en match och en period egentligen. Det var ju seriepremiär för någon fredag sen, och Nina var bortrest. Jag hade båda barnen och sa så här, men jag kan komma och spela en period. Sen måste jag hem och lägga junior. Så att den perioden gick jag poänglös. Fick en ny chans, även fast den mediokra insatsen senast. 3+3, Saltsjöbaden borta, vann med 15-2 tror jag. Så att hockeylivet leker.
Det var, jag satt och kollade lite matchfakta. Det är ganska stökigt de här matcherna. Det var väl matchstraff såg jag där.
Ja, men precis. Hugo Rosas kände för att slänga handskarna och börja slåss lite. Nej, men det blir lite, vi ledde med 11-0 efter 2 perioder och blev en incident framför mål, och Saltsjöbadens spelare skulle mopsa upp sig lite, och vissa sväljer det med hela kroppen, och det blev ett rallarslagsmål som man håller sig borta från i Division 4 tycker jag.
Hur är det att spela i de här matcherna?
Nej, men jag, det är ju mest egentligen det här brödernas grundare av bröders är ju barnens kompisar till mig. Och jag har ju alltid varit på det här egentligen. Antingen spelar på den bästa nivån som jag kan, eller så spelar jag inte alls. Så jag är väl lite i valet i kvalet där om man ska göra någon mer match faktiskt. Det är liksom, det tar tid och det är inte fullt seriöst. Så att, det är lite lurigt.
Åker du tjafsa med domarna som du gjorde under karriären, eller orkar du inte ens göra det eller?
Nej, inte ens det, och då förstår man väl liksom. Och jag sa ju alltid det när jag brinner, eller det är ju därför jag tjafsar med domarna, för att jag brinner och har passion för sporten. Och nu när jag inte gör det så kan man verkligen frågasätta sig om man ska fortsätta karriären.
Mm, får se, lycka till i fortsättningen där. En annan nyhet senaste veckan är ju att Johan Garpenlöv gick ut och berättade att han inte tänker förlänga avtalet med Tre Kronor. Och att det kontraktet han skrev för snart 3 år sedan då tar ju slut nu efter OS i Kina och VM i Finland. Och han säger att han är öppen för förslag. Min fråga till hockeystudion här är väl, vad tar Garpen väger och vem är ert favoritnamn att bli ny tränare för? Eller ni får välja tränare och ni får även välja förbundskapten. Det är ju lite två olika saker när man pratar om landslaget. Börja med dig, Abris.
Ja, men känns det inte upplagt med Djurgården då, va? För Garpen då. Ja, väl, man, det var liksom, när man skrev ett då med Barry Smith så kände man ju lång väg att de har ju något, de har ju ett namn.
Men som coach eller som sportchef då, eller hur tänker du?
Alltså, jag
hur?
Tänker nog att de har tittat lite grann på en NHL-organisation. Jag skulle kunna tänka mig att Garpen blir någon typ av head coach där, men att han har ganska lite, så att han har två assisterande tränare som driver själva den dagliga verksamheten. Det har ju inte han varit involverad i på väldigt länge liksom, och som drivat lag på daglig basis. Så att jag, det är mitt tips. Alltså att han är, jag tror inte att han...
Är han Jocke Eriksson kompatibel då? Alltså, för Jocke vill ju vara med ganska mycket.
Ja, det är egentligen bättre att Dick svarar på den. Han har ju lite mera insyn där. Det finns väl liksom en kan man väl diskutera hur bra det funkar och sådär. Och det kan ju också vara ett alternativ att han ska ta över efter som general manager för Joakim Eriksson. Men jag vet inte. Min första känsla var i alla fall att det skulle gå in som någon typ av huvudtränare där i Djurgården.
Han brinner ju för Djurgården, och jag vet ju om att när han blev erbjuden sportchefsrollen som till slut föll på Jocke och Thomas Johansson, så var han väldigt besviken. Han tyckte ju att de slutförhandlade om det här sportchefsjobbet. Men Djurgården drog ju bara tillbaka budet, och då vet jag att Garpen var väldigt besviken på det. Så jag tror att han väldigt gärna vill tillbaka. Jag tror kanske inte att han ska stå i ett bås, utan jag tror att hans styrka ligger i kommunikation med människor. Han är en ambassadör för hockeyn som gör det bra på alla plan. Jag vet inte om han ska vara head coach riktigt, så tycker jag. Men vem ska leda Tre Kronor i framtiden då?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag är nog inne på det här spåret att man inte ska ha förbundskapten och två assisterande förbundskapten, utan jag tycker nog man ska ha en general manager, eller vad man ska kalla det för, som plockar ut.
Man går tillbaka till systemet som fanns för 15 år sedan, kan man säga, innan Bengt-Åke Gustafsson anställdes.
Ja, jag tyckte man gjorde det lite halvhjärta, så det kändes inte så bra. Och det som är viktigt är ju på något sätt att ändå ha, att man har en general manager som har bra koll på NHL och som har bra kontakt med NHL-spelarna, för det är ändå det som avgör hur bra Tre Kronor kommer att vara liksom. Det är det enda, det är det som är det viktiga. Och
jag håller med. Ja,
sen kan man plocka namn där. Jag borde väl kanske ha liksom haft ett klart namn där, men jag tycker det är svårt. Jag kan väl känna så som Rickard Grönborg skulle kunna funka bra i en sån roll faktiskt. Jag är ju extremt, tycker det är konstigt där att ha tre anställda förbundskaptener som jobbar under en säsong och med två assisterande och en huvudförbundskapten då, och kostar ganska mycket pengar. Så jag skulle hellre lägga hela den kakan på att betala en riktigt bra lön till ja, det är klart, Sam Hallam är också ett namn, skulle jag knappa på, så att säga. Rickard Grönberg.
Men han är ju mitt i sitt epicentrum av sin karriär.
Jo, alltså, ska absolut. Ja. Jo, nej, men det är klart, kan du erbjuda 200 000 i månaden så istället för att lägga 150-50 på förbundskapten och två assisterande så kan du ju ändå vara aktuellt. För det är klart att pengar spelar väl in, och jag är ju så där löjligt naiv, så jag tror ju kanske att det är ett sånt där hedersuppdrag ändå och köra landslaget. Jag tror inte att man är död som coach bara för att man kör landslaget några år. Det tror jag inte.
Vi ska ta in facit snart, det vill säga herr Axelsson. Men jag måste ändå liksom stanna lite där, Abris. Och så där. Är det inte bättre att man har en lite som Kanada jobbar och har en general manager som så tar in sina tränare till viktiga mästerskap, typ VM, OS, World Cup, och sen låter vi de här små turneringarna, ja, men det får liksom, ja, det får kanske coacher i, vad heter det, på förbundet sköta, hänger med, för att de är ju egentligen bara en utbildningsfas för de bästa spelarna i Europa som sällan är med när vi är framgångsrika i OS eller VM. Så jag kan tycka, så att vi behöver kanske tänka om och tänka lite nytt där. Så. Men vi tar väl in facit nu då. Dicken, vad tror du? Garpen till Djurgården, i vilken roll, och tror du att det skulle funka, och tror du att det kan bli verklighet?
Ja, men det tror jag absolut. Jag har nu läser mig mycket också liksom. Men jag tror att Garpenlöv kommer komma till någon roll i Djurgården, och det skulle inte förvåna mig om det blir tränare faktiskt. Han har ändå varit tränare i landslaget nu, och jag tror att han vill fortsätta på den biten, men kanske skulle passa bättre som en sportchef eller general manager, helt klart.
Du kan ju få ett ganska bra dream team där i, vad heter det, i Djurgården med, vad ska vi säga, Marcus Ragnarsson, backcoach, och vem ska vi ta som forwardcoach? Vi drar till med, jag vet att Garpen och Ulf Dahlén är bra polare. Så vi säger de tre tillsammans i Djurgården. Det är väl ett skapligt dreamteam, Abris?
Ja, jag tror nog ganska in någon yngre driver. Jag tänker som Micke Holmqvist kanske ihop med Ragnarsson eller något sånt där, skulle jag kunna tänka. Men jag har all respekt för Ulf Dahlén och så, men att sätta ihop... De är ju liksom 50-årsstrecket alla tre där med Ragnarsson, och både Garpen och Dahlén är ju äldre än så. Jag vet inte riktigt om det är det man ska ha nu, utan man måste nog ha två stycken som kan jobba jäkligt hårt under Garpenlöv där i så fall.
Vi får se. Vem skulle du se som ny förbundskapten för Skronor, Dicken? Du har ju ändå VM-guld och fina meriter i vårt folkkäraste landslag.
Ja, jag satt och funderade på lite namn faktiskt, men kommer väl inte fram till någonting. Och sen när du la lilla fröt där med, som de andra länderna har, med en general manager, och sen får man väl egentligen välja ut de coacherna som har varit bäst eller som arbetar mest eller bäst med just den. Och det, jag gillar det ni sa, så jag satt och spånade vidare på det i huvudet här faktiskt.
Får se vem som blir har du någon namn som general manager då? Alltså den som ska liksom bestämma liksom sådär, vem som ska liksom hålla på med trolleripinnen och se till att det blir framgångar. Har du några bra namn där som ska leda till Kronor?
Ja, men Kronvall hade jag nog kanske sett. Han
verkar
älska ishockey och drivande. Ja.
Spännande.
Då pratar vi Niklas, va, eller?
Ja, först och främst. Staffan kan gärna få hänga på också när han har avslutat sin slipskarriär i Simor.
Härligt, vi får se om det blir verklighet. En historia som berörde mig väldigt mycket under den här veckan, det var det som startade som en John Doe i Nordamerika, och sen till slut blev en otroligt sliskig och otäck berättelse med ett riktigt ansiktet utåt i form av Kyle Beach. John Doe för övrigt var ju det namnet som, om jag liksom kan informera helt korrekt nu, när man hade någon som hade avlidit under krigen och inte visste identiteten på den här personen, så kallar man för, om det var en man, för John Doe, om det var en kvinna, för Jane Doe då. Och det är därför det varit liksom som en anonym person då som har varit utsatt för hemskheter i Chicago Blackhawks i samband med att typ bara några månader innan de vann Stanley Cup 2010. Och det här 11 år senare då har matats fram. Chicago har gjort en gedigen utredning. De har intervjuat oerhört många människor och kommer fram till att oegentligheter har försiggått, och ledare i Chicago och har haft någon typ av kännedom att en annan ledare har burit sig, alltså bisarrt äckligt åt, som man kan göra mot en ung hockeyspelare. Och den här unga hockeyspelaren då, Kyle Beach, valde att gå ut och ja, berätta att det är jag och så här känner jag idag och så vidare. Blev du tagen av den här storyn, Dicken, eller hur kände du som ändå har varit i branschen och varit ung talang? Du har träffat många ledare och du förstår ju den här rollen man har som ung hockeyspelare, och som man är beroende av istid, man är beroende av att få hjälp och komma fram. Kan du känna för Kyle?
Ja, absolut, och hela historien är ju hemskt och hjärtkrossande, och men det känns väl som att på andra sidan pölen där så har det väl varit otroligt många sådana historier. Och det är oerhört tragiskt, men som spelare själv så har jag aldrig hört eller varit i närheten av något sånt. Så att, det är...
Varför tror du att det finns där men inte här?
Ja, men jag tror liksom att där borta vill verkligen alla vara bäst och alla vill spela, och det känns lite mer som business där borta. Och det är bara en overklig värld, känner jag.
Okej. Okay. Vad tror du, Abris? Varför finns det ingen John Doe i Sverige? Som vi just nu inte känner till. Eller finns det John Doe i Sverige?
Det fanns väl ingen i Nordamerika heller för någon månad sedan. Så att det kan väl mycket väl finnas någon som kan träda fram. Och vi har väl... Vi skrev väl om en liknande händelse i en hockeyklubb för inte så många månader sedan och sådär. Så det är klart att det vore ju idiotiskt att tro att hockey skulle vara förskonad för den här typen av människor som finns i alla sammanhang i samhället. Så inträffar ju den här typen av händelser, och det finns ju den typen av människor. Så att däremot så är väl hela mörkläggningen är väl den som suger mest i det här. Och inte minst kan jag tycka spelarfackets roll i det här är den som gör mest ont i mig på något sätt. För att det är helt fel naturligtvis av klubb och general manager, men de har väl ändå ett syfte med det de gör, och att det liksom är, man vill liksom inte att det ska solka ner klubben. Alltså, det är ingen ursäkt, men alltså, det finns någon typ av ett spelarfack som ska stå upp för sina medlemmar och sopar under mattan. Det blir att man får ju... Det gör ju ont i hela ens kropp liksom. Och det är ju samma ledare i NHL, spelarfacket nu som det var då. Va? Så att det är väl, jag tycker det är fler som borde kliva av där.
Men skapliga vågor, måste jag säga. Stan Bowman fick lämna på dagen... Coachen för Chicago då, Joe Quenneville, som är i Florida idag, som ledde NHL typ, fick också lämna. Det har varit rent hus. Det finns typ ingen ledare kvar från den här eran som är aktiv idag, på grund av att man vill i alla fall sätta ner foten att det här var rakt åt, jag får svära nu, åt helvete. Det gör mig i alla fall på något sätt lite stolt att det var såna rejäla konsekvenser av den här rapporten. Om jag minns rätt så har man till och med bestämt att ta bort den här videocoachens namn som var så avskyvärd mot Kyle Beach. Hans namn ska suddas bort från Stanley Cup-pokalen. Bara för att man vill markera ännu mer tydligt att det här var fel. Sen är det ju konstigt och synd åt helvete att det har tagit 11 år och att det måste till en rapport för att det här ska ske. För det här borde kanske skett redan på hösten efteråt, när man hörde att det fanns de här spåren och signalerna om vad som har skett.
Ja, nu gör man ju allt för det. Nu har man ju blivit påkommen med henne.
Rädda sitt eget skinn, kan man säga
ja,
så.
Ja, men exakt. Det är väl bara det handlar om naturligtvis. Det är klart att man skulle ha gjort det här långt, långt tidigare. Om man skulle ha fått någon typ av respekt för sina ageranden. Det är ju så är det ju definitivt. För det blir ju... Ja, det är väl bättre än ingenting att det sker nu. Men det är klart att det är alldeles åt helvete för sent.
Den här övergången är inte lätt att göra, men från ett väldigt känsligt ämne som jag egentligen kanske vill prata mer om. Men jag hoppas att Kyle Beach kommer tillbaka och får han spelar faktiskt hockey fortfarande, om man minns rätt, i en lägre division i Tyskland. Jag undrar ju, hur hade hans karriär sett ut om han inte hade varit utsatt för det här, som förmodligen satte sådana griller och sådana hjärnspöken hos honom, så att han hade nog kanske svårt att leverera efter det här. Och han ville kanske absolut inte vara kvar i Chicagos organisation. Han valde faktiskt att åka till HV några matcher där från Chicagos organisation. Och jag skulle vilja fråga honom om det var på grund av att han bara ville fly från den här personen som kanske sabbade hans liv då. Men övergången jag ska göra nu är att vi ska försöka prata lite Svensson, som inte absolut är lika viktigt ämne som det vi har berört, men som lockar ett stort intresse. Jag tänkte att du ska få skaka din sillulåda, Abris, och så ska du få öppna locket här. Och vad ser du i sillulådan? Vad finns det längst nere på botten och högst upp?
Ja, men min sillulåda, den är ju välfylld som vanligt, vet du. Så det finns mycket smått och gott här, vet du. Det är, nej, men alltså, en favoritspelare till mig de senaste åren är Anton Bengtsson. Du vet ju min kärlek till Anton. Jag gillar ju honom som spelare då, ska vi lägga till. Så att det inte blir några missuppfattningar i dessa tider. Men i alla fall, Anton Bengtsson har inte helt förvånande stort intresse från ett antal NHL-klubbar. Och det kanske inte man trodde för ett par år sedan, att Anton Bengtsson skulle spela NHL.
Grovjobbare i HV71 som kanske behövde byta miljö, kan man säga så eller?
Ja, Chris Abbott kände ju till Anton från HV-tiden där och såg ju någonting mer i honom än vad HV såg. Och jag på SHL-nivå tycker jag är en otroligt bra spelare, liksom alltid. Jag kan spela överallt. Center i första kedjan, ytterforward i fjärde kedjan, gör alltid sitt jobb. Tycker ändå att han har liksom så här viss skicklighet. Han är inte dickskicklig liksom, men han är ändå, han är inte någon sån här, han är ju inget stolpskott liksom så, utan han kan göra snygga mål men framförallt så är han ju otroligt lojal och pålitlig i sitt spel. Så att det är jättekul om det skulle bli så för Anton. I övrigt, jag är på tal om det, Leksand där har jag att de förlängde ju här med Björn Hellqvist och Thomas Johansson och även Petter Kambro där som du la till. Däremot så har jag väl att Fredrik Hallberg är på väg bort från Leksand. Det ser inte ut som att han blir kvar. Nej,
han har ju hyllat som alltså istränare, alltså varit, har jag förstått. Ja, men det gäller ju att fungera och fungera i en grupp också. Där vi stannar vid Leksand där, så har det kommit in röksignaler här från Leksands camping att Ben Thomas, då tidigare Tampas organisation, men på de senaste matcherna, två av de senaste matcherna har han haft noll i speltid, att han sitter i frysboxen. Och är alla backar friska så kommer de spela på sex backar och då är han utanför laget. Jag har fått ett litet rykte att Brynäs är intresserad av honom. Jag har inte fått det bekräftat. Men det kan bli en häftigt Gävle-Dala-byte där, att han går till värsta fienden. Kanske Leksand är jätteglada att jag får bli av med lönen. Och de har ju fått in Ekberg från Djurgården som har plus 7 hittills. Nu vet jag att du har besinnt till plus minus statistiken där. Men ja, det kan jag bjuda på. Vad ser du mer om du skakar om lådan där?
Ja, på tal om backa så har jag Tove leta back. Kan väl hänga ihop mycket med att Emil André, som är väl ligans bästa, hockeyallsvenskans bästa back, offensivt i alla fall, drar ju på JVM här så småningom. Och det kan väl hänga ihop till viss del med det, skulle jag tro. Björklöven har jag också, jagar back. Precis som Västerås. Så att det är ganska tajt backjakt i framförallt hockeyallsvenskan här. Men jag vet ju att även SHL-klubbar, Djurgården har ju fyllt sitt hål nu. Luleå tog in Leppestö, fyllde sitt hål. Brynäs är ytterligare en förening som letar back. Så att SHL-lagen börjar fylla på nu, men nu är det hockeyallsvenskan som är på jakt.
Innan vi avrundar, vi måste ju pressa Dick lite där. Fick du inte en fråga från Djurgården om du var sugen att komma tillbaka? När du ändå satt på ditt hemliga möte där med sportcheferna?
Nej, men jag fick frågan om jag tränar något.
Så aha, det var väl inte. Hur ska man tolka det då?
Nej, jag är nog passé och har lagt det där bakom mig. Så att nej, jag frågar mest hur sommarformen var här som börjar med ett halvår eller vad det blir.
Ja, vi får se. Jag vet att du och Jocke, sportchefen, har ju mötts i paddel, så jag vet ju att han borde ha bra koll på hur du rör dig och hur du beter dig på en idrottsanläggning, kan man kalla det för. Som vanligt, 5 plus arbete av Dick och Abris. Och 5 plus till alla som orkat lyssna på oss idag. Vi ber om ursäkt för ljudproblematiken som uppstod ungefär mitten. Vi får se om vår fantastiska redaktör Julia kan trolla till dig. I då fall så har ni inte märkt någonting. Men vi hade lite problem där med telefonuppkopplingen ett tag. Ha nu en underbar vecka. Kramas mycket och kör försiktigt i trafiken.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.